Vi ska idag få lyssna till Paulus ord i första Korintherbrevet. Jag ska alldeles strax läsa dem. Temat är: vem är vis och vem är dåre? Det är något märkligt med oss människor om man jämför med andra varelser på den här planeten. Alltså om man försöker iaktta andra livsformer, så är ju djur, så vitt vi kan se, väldigt tillfreds med att bara existera. De verkar inte vara på jakt efter någonting. Utan så länge de har mat och dryck, ja, de finns. Och det är helt tillräckligt. Människan sticker ut här som en alldeles egendomlig varelse. Som inte alls kan nöja sig med att existera, att finnas till. Utan som söker efter livet. Alltså man kan inte bara lägga sig i ett värmeskåp med dropp. Alltså då existerar man ju och kan göra det väldigt lång tid. Men det motsvarar inte vilka vi är. Och det vi kan se i en kultur som vår kultur, där vi har, de flesta har alla de grundläggande biologiska behoven tillgodosedda. Vi har mat och dryck och hus och hem och kläder. Men det innebär ju inte att nu kan vi bara fortsätta existera på den nivån. Utan vi söker efter livet. Var är det riktiga livet? Och vi ser en kultur som är på intensiv jakt efter lycka eller mening eller kärlek eller frihet eller godhet. Vi kan använda olika ord, men i grunden är det ju samma sak. Vi söker efter, vad är det egentligen att vara människa? Vad är det där som kan fylla det inre tomrummet? När alla fysiska behov är tillfredsställda. Det är någon sorts vakuum inuti människan som hela tiden sätter människan på jakt efter någonting. Jack Higgins heter en mycket framgångsrik deckarförfattare. Skrivit thrillers som har blivit världssuccéer. De har blivit filmatiseringar som Örnen har landat. Han har blivit en celebritet. Han reser över hela världen. Han tjänar enorma pengar. Han beundras av människor. Dörrarna öppnas för honom in i medievärlden förstås, om han vill finnas där. Han har så mycket av det som alla vi andra jagar efter och tänker, om vi bara fick det, pengar och framgång och ära, då skulle vi liksom börja få det där riktiga livet. Jack Higgins satt i en intervju och så fick han en egendomlig fråga. De frågade, sa, du har gjort en fantastisk succé. Du har nått liksom det som så många av oss andra skulle önska att vi nådde. Men om du tänker efter, frågade de Jack Higgins, är det någonting du önskar att någon skulle ha sagt till dig innan du fick den här framgången? Är det någonting du önskar att du hade vetat innan du nådde det där du är idag? Och Jack Higgins svarade, ja, det finns en sak som jag önskar att någon hade sagt mig. Och det är: when you get to the top, there is nothing there. Alltså när du når toppen, så finns det ingenting där. Det verkar som vi söker på fel ställen. Det verkar som vi jagar efter vind. Som hela tiden kommer att undslippa oss, som inte möter våra verkliga behov. Det finns mycket man kan säga om svensk kultur, men jag undrar om inte detta är den djupaste tragedin. Att vi jagar så intensivt på fel ställen. Och det handlar inte om att jaga mer och bättre. Vi får ändå inte tag på det. When you get to the top, there is nothing there. Låt oss lyssna till vad Paulus säger i första Korintherbrevet. Jag läser från första Korintherbrevet kapitel 1, vers 18-25. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvud? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Till eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna. Herre, vi tackar dig för ditt ord och vi ber dig att du ska tala till oss, vidröra oss, beröra oss genom ditt ord, skaka om oss och uppmuntra oss och hjälpa oss att se var det verkliga livet finns. Kom med din ande och tala till oss. I Jesu namn ber vi. Amen. Det vi möter i den här texten, det är två perspektiv på det kristna evangeliet. Två helt motsatta perspektiv på budskapet om Jesus Kristus. Det ena perspektivet, det är det perspektivet som finns i världen. Det som de som avvisar evangeliet säger, de som går förlorade, de påstår budskapet om Jesus är dårskap. Det här är vansinne. Du finner aldrig det riktiga livet om du ger dig hän åt evangeliet. Evangeliet är tvärtom dumheter. Man ska inte bry sig om evangeliet. Det säger de som inte tar emot det. Det andra alternativet, det är det som Paulus står för. Det är det som de som räddas säger, nämligen att evangeliet, det är själva nyckeln till mänskligt liv. I evangeliet finns Guds vishet. Där finns den djupaste visheten och evangeliet är Guds kraft. Det som verkligen kan förändra en människas situation. Det är i evangeliet om Jesus, den korsfäste och uppståndne, som allt det som vi egentligen söker når oss. Så här har vi två totalt olika perspektiv på budskapet om Jesus. Notera här att det är inte som det ibland framställs i kyrkan att talet om korset är en dårskap, men vi tror på det i alla fall. Som att kristna skulle säga så. Absolut inte. Nej, det är de som står utanför församlingen och som avvisar evangeliet. De säger det är dåraktigt. Medan Paulus säger, de gör en total missbedömning. Evangeliet är den djupaste visdomen och är den verkliga kraften som kan rädda människor. Det Paulus gör nu i den här texten, det är att han utmanar på duell. Här finns två olika perspektiv. Och Paulus utmanar på duell. Alltså låt oss ta de här perspektiven på allvar så att säga. Han ställer frågan, var finns den verkliga visheten? Var är den verkliga visheten? Finns den hos de skriftlärda, och det syftar här på de judiska skriftlärda som läser, förvisso läser gamla testamentet, som läser Guds ord, men som säger nej, men Jesus kan inte vara Messias. Finns det i den judiska religiositeten som säger vi måste avvisa Jesus, för det är inte han som är sänd av Gud, det är inte han som uppfyller löftena. Eller finns visheten hos de grekiska filosoferna i den antika kulturen när man var så stolt över sitt tänkande, över sina rationella förmågor, över sin filosofi, över Sokrates och Platon och Aristoteles och alla de andra stora tänkarna? Finns visheten i den grekiska filosofin, eller vi kan vidga det i det mänskliga tänkandet, att vi kan formulera sanningen i någon tjusig teori? Eller finns den yttersta sanningen om våra liv i evangeliet? I budskapet om en korsfäst Messias? Här har vi alternativen och de är faktiskt med oss väldigt mycket fortfarande. Finns sanningen i den mänskliga religiositeten? Finns sanningen i det mänskliga tänkandet och filosofin? Eller finns sanningen i evangeliet om Jesus? Okej, då ska vi se hur den här duellen fortgår. Paulus har utmanat på duell, så att säga. Var är den verkliga sanningen? Verkliga visheten? Vad är det som gör att världen påstår att evangeliet är dårskap? Varför avvisar så många människor evangeliet? Om ni tänker på Paulus, han hade ju sett massor med människor ta emot evangeliet. Alldeles fantastisk framgång. Han reste från stad till stad och förkunnade evangeliet. Han såg judar komma till tro, ta emot Jesus och bekänna Jesus som Messias. Han såg gudfruktiga, alltså människor med hednisk bakgrund som hade anslutit sig till synagogan. men hade inte konverterat fullt ut till judendomen. De vuxna männen hade inte omskurit sig och så. Han såg de gudfruktiga bli kristna och bekänna Jesus som Messias. Och han fick se många renodlade hedningar komma till tro och bekänna sig till Jesus, som Dionysius och Damaris i Aten och många, många andra. Så Paulus hade sett att evangeliet har en enorm framgång. Det bildades församlingar, människor kom till tro. Men han såg ju också på varje plats han förkunnade människor som avvisade, som sa nej, som skakade på huvudet, som kom i stark opposition mot evangeliet, som började förfölja och pressa de kristna. Så det var verkligen en dubbel reaktion, och han hade sett massor med människor som sa nej till evangeliet och som påstod detta är dårskap. En klartänkt, förståndig människa kan inte ta det här på allvar. Och så är det förstås väldigt mycket i vår kultur. Vi är ju en kultur, om vi tar Västeuropa, vi har ju under de senaste 100 åren haft en process där vi har vänt oss bort ifrån evangeliet. Där människor i ganska stor utsträckning har släppt taget om den egna kristna historien och om det kristna evangeliet. Och man säger, nej men det här är dåraktigt, det håller inte längre, det här är inte sant. Och så har vår kultur vänt sig mot andra källor. Varför påstår världen att evangeliet är dåraktigt? Paulus förklaring är, för det första, man har fastnat i felaktiga förväntningar. Man tänker fel och har fel föreställningar om vad sanningen ska vara. Och han ger 2 exempel. Judarna har fastnat i felaktiga förväntningar. De begär tecken på att Jesus ska vara Messias, och de har specificerat vad tecknet måste vara. Nämligen att Messias skulle komma med makt och att han skulle befria Israel politiskt. Att han skulle skaka av den romerska ockupationen. Att han skulle bli en politisk kung som befriade Jerusalem, som befriade Israel och upprättade Davids kungarike. Och de väntade på det tecknet. Och det innebar ju att de väntade på en person med makt, med härlighet, med politisk och militär framgång. Och så kommer Jesus. Och han är ödmjuk. Han tar inte till vapen. Han har makt, det har han förvisso. Han kastar ut de onda andarna, han helar de sjuka. Men han använder inte sin makt militärt och politiskt. Och istället låter han sig tas till fånga. Han låter sig torteras, han låter sig dödas av hedningarna. Av just de som han skulle besegra och knäcka, låter han sig knäckas. Och det är klart, om du har förväntan Messias ska komma som en militär kung, då kommer du att avvisa Jesus från Nazaret. Vad har Paulus sagt om det här? Ja, vi kan veta alldeles säkert att han har sagt, ja det är sant, Messias ska komma med stor makt och härlighet och han ska krossa alla Guds fiender och alla Guds folks fiender. Det är det vi väntar på nu, att Jesus ska komma tillbaka. Men har ni inte läst att innan Messias kan komma med den sortens makt och härlighet ska han först göra det oväntade, det märkliga, det som ingen hade förväntat sig. Han ska komma som en tjänare. Han ska komma oansenlig. Han ska komma svag. Och som ett lamm som för bort att slaktas ska fienderna ödelägga honom. Men det är hemligheten. I just det finns Gud, därför att där sker försoning för synd. Och det är först efter att Messias har kommit som tjänare som han kan komma som herre. Ni måste vidga er förståelse av vad Gud har sagt om Messias. Den andra felaktiga förväntan, det var det som grekerna symboliserade. Grekerna sökte vishet. Och det är de var fascinerade av, det var tänkandet. Och de sökte efter idéer som kunde sammanfatta hela tillvaron. De hade ofta en föraktfull inställning till kroppen, till det fysiska, till den här världen. Och de liksom höll på med en idévärld, en abstrakt, teoretisk värld, där de ville hitta filosofiska system som fungerade. När då evangeliet talar om att Gud har blivit människa i Jesus och att Jesus har låtit sig korsfästa så att själva nyckeln till livet ligger bland annat i en människa som dör på ett kors, så skakar de på huvudet. Nej, men det stämmer ju inte med vad vi förväntar oss ska vara sanningen. Det här krockar med vårt abstrakta tänkande. Och så avvisar man evangeliet. Det här är någonting väldigt vanligt, att vi människor kan fastna i fel föreställningar. Och så blir vi förblindade och ser inte det som finns att se. Får jag ge ett exempel om att fastna i fel perspektiv. Ta ett exempel från naturvetenskapen. Kopernikus hade på 1400-talet lagt fram teorin att det är inte jorden som är i centrum i vårt planetsystem, utan det är solen. Och vår planet är bara en av många som kretsar runt solen. Han kunde inte fullt ut bevisa att det var så, utan det var en teori. Han hade en del argument för den, men man kunde inte liksom slutgiltigt visa att det var så. Så går det en viss tid och sen kommer Galileo. Och han bygger ett bättre teleskop än någon har byggt någon gång tidigare. Om ni ser det på bilden här. Nu plötsligt kan man betrakta planeterna på ett sätt man inte har kunnat tidigare. Och Galileo kan se att Kopernikus har rätt. Okej, nu händer något intressant. I samma stad som Galileo lever finns det en professor i filosofi som heter Giulio Libri. Han var då kollega med Galileo. Och han var helt övertygad om att Kopernikus har fel. Den teorin kan inte stämma. Det är jorden som är i centrum. Och det trodde han därför att han hade läst Aristoteles. Och nu kommer Galileo och säger: ja, men titta här, jag kan visa hur det är. Titta i mitt teleskop. Och då händer något intressant. Libri är så säker på att han har rätt så han vägrar titta. Han vet i förväg, innan han har undersökt det, att Galileo har fel. Under hela sitt liv vägrade Libri att titta i teleskopet. Och han hävdade till sin död att jorden är i centrum. Visst är det intressant? Han hade skygglapparna uppe. För han, så att säga, visste hur det var. Det här är en väldigt viktig utmaning. Att försöka vara öppen och undersöka. Och här måste vi utmana vår kultur. Att vara öppen och våga undersöka evangeliet utan att ha bestämt sig i förväg vad det är för någonting. Man måste våga titta i evangeliets teleskop för att se, tänk om det är Jesus som är allting centrum. Man kan inte i förväg bestämma sig för, nej, men Jesus är bara något helt perifert. Du måste titta i evangeliets periskop. Paulus hade det problemet. Judarna ville inte, många av de skriftlärda judarna ville inte titta ordentligt, för de visste. Och ville inte läsa om skriften för att se. Löftena om den korsfäste finns ju där. Många av hedningarna ville inte titta, därför att de visste hur det måste vara. Och så missade man evangeliet. Så det är första anledningen att världen, i Paulus tid och i vår tid, säger att evangeliet är dårskap. Det är att man har förutfattade meningar. Man har skygglappar. Man är inte villig att undersöka öppet och fritt. Den andra anledningen att världen påstår att det är dårskap, det är att man bortser från människans grundproblem. Det hänger delvis samman med det första, för det är en av skygglapparna. Man vill inte se vårt grundproblem. Vad själva haken är att vi har det så eländigt som människor. Paulus är inne på den här tankegången. Han talar om att evangeliet, det innebär i slutändan att ingen människa kan vara stolt inför Gud. Evangeliet innebär att man måste ödmjuka sig och erkänna att jag har ett problem. Och jag har ingenting att vara stolt inför Gud. Om man inte vill göra det, inte vill ödmjuka sig, inte vill erkänna sitt problem inför Gud, kommer man aldrig att upptäcka evangeliet. Därför att vi verkar efter syndafallet ha en inbyggd tendens att vi vill klara oss utan Gud. Vi vill inte kapitulera och erkänna vår synd. Vi kan erkänna att vi på vissa områden behöver hjälp. Det är bra om Gud kommer till vår sida och ger oss en, liksom lite hjälp. Han får gärna coacha oss. Men vi vill inte kapitulera och erkänna vårt problem och erkänna vårt totala beroende av Gud. Vad är vårt grundläggande problem? Vårt grundläggande problem är att vi har tappat relationen till Gud. Att vi står med en skuld inför Gud som separerar oss från Gud, som ligger i vägen för att vi ska kunna få en relation till Gud. Och nu kommer jag att prata om saker som är väldigt politiskt inkorrekt i vår tid. Men det här är evangeliets grundanalys. Vi har ett problem. Det är inte bara så att det är synd om oss som människor. Det är det på alla möjliga plan. Vi är offer för allt möjligt. Men det finns en djupare nivå där det också är synd i människan som vi själva inte kan åtgärda. Vad är det här med skulden? Och hur kan man... Och här får jag en massa reaktioner, det vet jag. Ska man verkligen tala om skuld när människor mår så dåligt och så många ungdomar har dåligt självförtroende och vi håller på så mycket att kämpa med vår image och vi känner oss åsidosatta och så. Är det inte bara att lägga sten på börda och göra det svårare för människor att nu ska man dessutom tala om att vi har skuld? Ska vi inte bara försöka peppa varandra? Mm. Här måste man faktiskt skilja på några olika saker. Vi ska verkligen peppa varandra. Och påminna varandra om att vi är skapade till Guds avbilder. Vi är värdefulla var och en. Oavsett vår status i relation till andra människor. Oavsett våra styrkor och svagheter. Oavsett om vi är friska eller om vi är sjuka. Om vi är gamla eller unga. Om vi är starka eller svaga. Om vi är människor som kan bidra med mycket. Eller om vi är människor som behöver mycket. Spelar ingen som helst roll. Därför att vi är skapade till Guds avbild. Vi är något högt, något stort. Vi är underbara varelser. Och vi har en förmåga att göra mycket gott. Det här ska vi peppa varandra. Att ta vår mänsklighet på allvar. Men man måste ju vara lika ärlig och sann om att vi också är trasiga och ödelagda som människor. Att vi har en inbyggd gudsfrånvändhet. Att vi är själviska. Att vi är ansvariga för så mycket ont. Att vi hela tiden har en tendens att ignorera både Gud och medmänniskan. Jag älskar Francis Schaeffers uttryck om människan. Vi är a glorious ruin. Vi är något högt och underbart och något ödelagt samtidigt. Precis som en ruin, där man kan, en slottsruin där man kan se prakten och härligheten som har präglat det. Och man fortfarande kan hänföras av, wow, vilken byggnad. Och så samtidigt, det är raserat, det är trasigt, det är ödelagt. Livet som en gång var där, är där inte längre. Vi är a glorious ruin. Och det som har ruinerat oss, det är synden. Det är skulden som vi har i relation till Gud. Ja, det här vill vi inte tala om i vår tid, det här vill vi komma undan. Och det finns väl tre sätt när jag pratar med människor om det här, försöker förklara. Du är underbar, du är värdefull, du är älskad av Gud, du är Guds avbild. Men du har också ett problem. Så är min erfarenhet att det finns tre sätt som vi människor spontant, vi använder ett av tre sätt för att komma undan. Vi vill inte ta till oss den här analysen att vi personligen har ett djupgående problem inför Gud. Det första är att vi förminskar vår skuld. Vi vill inte ta in dess omfattning. Utan vi säger, ja visst, ingen är perfekt. För jag har faktiskt aldrig träffat någon som har hävdat att de är syndfria. Det är ju klart att man har gjort saker som är fel. Det har vi inte svårt att erkänna. Så visst, ingen är perfekt. Alla har sina fläckar. Visst, jag har gjort saker som jag inte är stolt för. Och som jag skäms för. Och som det är klart. Och så. Men innerst inne. Jag ville det ju inte. Liksom innerst inne så är människan god. Det här är bara ett uttryck för taskiga omständigheter, kass familj, ett samhälle som inte ger rätt stöd, vad det nu är. Det är liksom inget djupgående problem. Utan det är lite ytliga fläckar som man har. Det andra är att man kan förneka ansvar. Säga, jag gjorde det, men det var inte mitt fel. Utan det är någon annans fel, det är mina geners fel. Jag har fel DNA. Eller det är föräldrarnas fel, eller det är samhällets fel, eller det är grupptryckets fel. Och alla de här faktorerna finns ju med. Men man försöker ta bort sitt ansvar och förneka ansvaret. Jag ska inte behöva stå till svars för det. Och det tredje sättet man försöker komma undan, det är att man försöker förbättra balansräkningen. Och det här skulle jag säga, det är idag det vanligaste sättet. Då tänker man så här. Ja visst, jag har gjort goda saker och jag har gjort onda saker. Men jag har faktiskt gjort mer goda saker än jag har gjort onda saker. Så om vi väger här så är det mer gott än ont. Det finns säkert några stackar som har gjort mer ont än gott. Men jag är faktiskt mestadels schysst mot mina kompisar och så några gånger har jag svikit. Jag talar mestadels sanning och några gånger har jag ljugit. Okej? Okay? Så jag har ju mycket mer i skålen med gott än jag har i ont. So what's the problem? Varför ska Gud haka upp sig på det här? Det är ju majoritet gott. Det här behöver man fundera på. Vad ska Gud säga om detta? Kan det goda vi gör balansera upp det onda? Här behöver vi tänka. Min övertygelse är att det är jättebra att vi gör goda handlingar. Men de balanserar inte alls upp det onda. Tänk en domstol, någon står anklagad för att ha mördat en annan person. Och så visar det sig att det har han verkligen gjort. Och så säger personen, jo jag har mördat personen. Men kom igen, det är ju bara en handling. Jag har i 30 år varit jätteschysst mot Nisse och jätteschysst mot Anna. Och jag har gjort jättemycket gott mot Bertil. Det får ni ju lägga i andra vågskålen så ni kan ju inte döma mig för denna handling. Och vad säger domstolen? Ja, men det är jättebra att du varit schysst mot dem. Men det gör ingen som helst skillnad när vi bedömer den här handlingen. Därför att det är en ond handling. Och du kan inte balansera upp den med annat gott du har gjort. För ett par år sedan så var det här en tidningsrubrik. Hitler var en bra chef. Jag frågasätter inte det, det kanske han var. Det ska komma en film om Adolf Hitler som vill balansera bilden av Hitler. Ja, det är väl självklart att Hitler i några sammanhang, i relation till några människor, gjorde något bra. Jag har aldrig föreställt mig någonting annat. Balansera det allt det fruktansvärda han bär ansvar för? Nej, inte ett spår. Min pappa lärde mig en dikt när jag var liten. En dikt av den svenska poeten Sten Selander. Den handlar om några pojkar som spelar kula i Kungsträdgården. Och i början på 1900-talet så kallades Kungsträdgården för torget. Och om ni undrar varför det är en lite lustig preposition i dikten, att man spelar kula i torget, så är det därför att det är i Kungsträdgården. Men den handlar just om detta, kan vi balansera upp det onda vi har gjort? Dikten är så här. Vi spelade kula i torget en dag, en liten folkskolegrabb och jag. Jag hade väl 50, han hade 5. Vi spelte och han förlorade den. Han snorade till och gav mig en blick då jag visslade överlägset och gick. Men jag ångrade mig när jag kom till vår port och tyckte det var något fult jag gjort. Jag gnodde tillbaka, men ingenstans kunde någon säga var pojken fanns. Jag skämdes. Jag tror jag skäms för det än när jag ser dem spela kula igen. Och jag ville ge, jag vet inte vad, för att en gång få se den där pojken glad. Men nu är han säkert en stor, grov kar som släpar och sliter. Jag vet inte var. Och visste jag det, förslog det ej stort. Man kan aldrig ändra det fula man gjort. Man kan inte lämna kulor igen och trösta pojkar som stelnat till män. Det här är den humanistiska återvändsgränden. Alltså om vi utgår från oss själva bara. Vi står med en faktisk skuld. Man kan inte ändra det fula man gjort. För det har man gjort. Vi kan helt enkelt inte lösa våra egna problem. Det djupaste behovet som vi människor har, det är försoning. Det är förlåtelse. För det kan ske med det fula vi gjort. Att det blir försonat. Att det blir förlåtet. Att skulden bärs bort. Så, enligt Paulus så är evangeliet ingen dårskap. Stötestenen att människor avvisar det beror på att man har felaktiga föreställningar. Och att man inte vill lägga sin stolthet åt sidan och erkänna sina problem. Men hur kan man då? Då har jag försökt kritisera de som avvisar evangeliet. Men om vi då tittar på det Paulus hävdar, att evangeliet är vishet och kraft. Hur kan man hävda det? Hur kan man påstå att det vi längtar efter verkligen finns i evangeliet? Att det är den sanna visheten, det är den verkliga kraften som vi människor behöver få kontakt med. Och det här handlar ju om du tar bort skygglapparna och börjar se situationen, att vi människor har tappat kontakten med Gud. Det är därför vi inte bara kan tänka oss att leva, för det är någonting som saknas. Det som vi är skapade till har gått förlorat. Vi har frigjort oss från Gud. Och för att ta en annan bild, människan är som en plockad blomma. Jag gillar den bilden när vår dotter Johanna var liten. Hon älskade att plocka blommor. Och vi fick så mycket blommor så det svämmade över i vårt hus. Fantastiska, hon kunde inte se en blomma. Vi fick hålla henne undan trädgårdar med odlade blommor. Men hon tyckte det var så underbart med blommor. Och hon plockade fantastiska buketter. Och så kom de in i vårt kök och vi satte dem i vatten. Och visst, de hade sin glans och sin skönhet den eftermiddagen. Men de började sloka på kvällen. Och nästa morgon så... Det var bara så förgängligt. Därför att de var plockade blommor. De hade förlorat kontakten med det som gav dem deras liv. De hade förlorat rotsystemet. Människan är en plockad blomma. Det är därför som vi håller på att dö. Det som vi är skapade för att få liv ifrån. Alltså från Gud. Våra rötter i Gud är kapade. Och det är det här som gör då att det hjälper inte med någonting annat. Vi kan inte placera våra rötter i pengar eller ära eller framgång eller njutning och tänka oss att vi ska få livet tillbaka. Därför att rötterna hör hemma i Gud, som är den enda som kan ge oss liv. Människan har, sen vi bröt med Gud, försökt andra sätt. Paulus säger tydligt, världen har inte lärt känna Gud trots att Gud har varit synlig genom skapelsen. Trots att vi kan förstå att Gud finns så är det inte tillräckligt för att vi ska få våra rötter placerade tillbaka hos honom. Den mänskliga religionen som är en följd av hur Gud har visat sig i skapelsen och den mänskliga filosofin. Vi kan säga sanna saker men det leder inte ända fram. Vi behöver en djupare visdom. Om jag får tala som teolog, den allmänna uppenbarelsen kan ge oss kunskap om Gud till en viss del. Men den kan inte ge oss gemenskapen med Gud. Den hjälper oss inte att få tillbaka rötterna i Gud. Det är här som evangeliet kommer in. Det är Jesu död på korset som löser människans problem. Han är det offerlam som bär bort världens synd. Tänk på Johannes döparen när han ser Jesus, se Guds lam. Och så säger han inte, han som är vapenmakt ska störta den romerska ockupationen. Se Guds lam som var då, som bär bort världens synd. Och det är det Jesus gör när han dör på korset. Det som människor kallar för korsets dårskap, att det skulle vara dåraktigt med en messias som dör, det är den djupaste visdomen. Därför att där gör Gud någonting åt vårt grundproblem. Och därför att Jesus har dött på korset och burit bort vår synd, så finns det nu räddning för alla som tror. Det här är inte kollektivanslutning, det här är inte automatiskt, det här skrivs inte över av sig själv på hela mänskligheten. Utan det måste tas emot en och en, för alla som tror, för alla de som har sin stolthet i Herren. Alltså som har kapitulerat och sagt, jag ger upp. Gud, jag har ingenting inför dig i mig själv. Kan du få en ny stolthet i Jesus Kristus? Han blir vår stolthet. Han som har burit vår synd. så. Hindret är borta. Nu är vägen öppen till Gud. Skulden finns där inte längre. Den är förlåten, den är försonad. Vi kan närma oss Gud, vi kan få lära känna Gud. Vi kan sätta tillbaka rötterna i Gud och få det liv som vi längtar efter. Så, här är verkligen en dubbel ironi. Människan som skröt med sin vishet och avvisade evangeliet visar sig i förlängningen var den totala dåren. Precis som Libri, som trodde att han visste hur det var och aldrig ville titta det i teleskopet. Förstås i efterhand framstår som en total dåre. Han hade sanningen precis framför sig, men ville inte ens undersöka den, än mindre ta emot den. Han, professorn i filosofi, som kunde skryta med sin vishet, visade sig bli den verkliga dåren. Medan Gud, som beskylldes för att vara dåre, för att vara dåre, och för vars handlande beskylldes för att vara dåraktigt, hur kan Gud utlämna Messias att dö för hedningars händer? Han visade sig vara vis och ge den verkliga visheten så att vi kan få livet tillbaka. Vad är det som gör att Paulus längre fram i första Korinthierbrevet säger: jag vill inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst? Ja, det har med detta att göra. Detta är den djupaste visheten och det är den mäktigaste kraften. Därför att det är bara detta budskap om den korsfäste som kan föra en människa från mörker till ljus, från djävulens rike till Guds rike, från andlig död till evigt liv. Detta är den största kraften, den mäktigaste kraften av alla krafter. Evangeliet om Jesus, den korsfäste, det är Guds vishet och det är Guds kraft. Om det finns någon här som inte har tagit emot detta evangeliet, då är det läge för att göra det idag. Om det är någon som sitter med skygglappar som inte har undersökt det, då är det läge för att börja undersöka det. Har Paulus rätt, så är själva livet finns här. Och du gör ditt livs misstag om du ignorerar det, eller om du i stolthet fortsätter att gå din egen väg. Och du kommer göra ditt livs upptäckt om du kapitulerar och tar emot den korsfäste och den uppståndne Jesus. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för det som du har gjort för oss. Tack för att du valde att gå hela vägen till korset för att vinna liv och frälsning, vinna försoning och förlåtelse, vinna framtid och liv för oss. Tack för att vi får placera tillbaka våra rötter i dig och börja växa i det verkliga livet. Vi tackar dig här, vi prisar dig. Vi vill lägga ner alla våra egna försök. Vi vill kapitulera inför dig. Vi bekänner att vi behöver dig, Herre. Vi behöver dig på varje del av vårt liv. Tackar dig för att du tar emot oss. Jesus, vi älskar dig, du som har älskat oss först och gett ditt liv för oss. Amen.